Dags för ännu en bibeltimma och du ska känna dig hjärtligt välkommen. Vi studerar Uppenbarelseboken och vi har kommit till kapitel 6. När jag spelar in det här avsnittet så har det gått lite mer än en vecka sedan Rysslands invasion av Ukraina. Och när vi ser krigets fasansfulla grymhet, det fruktansvärda och meningslösa lidandet som det skapar och den oro och den ovisshet som det för med sig, så får ju våra studier en än mer påtaglig igenkänning. Och nu är det inte meningen att jag ska spä på den här oron, utan snarare påminna oss alla om att Jesus säger, inte minst då han talar om den sista tiden själv, så säger han: var inte rädda, var inte förskräckta. Och så kallar han oss in i sin närhet, där vi trots allt och genom allt kan få känna frid mitt i stormen. Så det finns ingen bättre plats att vara på än hos Jesus i en tid som den här. Vi har ju då hittills studerat de 5 första kapitlen, och för er som eventuellt har missat någon del eller för den skull vill lyssna igen, så finns de tidigare avsnitten utlagda på församlingens podcast i något förkortad form, och du når de här avsnitten via vår hemsida frikyrkanforallafolk.se. Och om du tycker att den här undervisningen är till nytta för dig, så vore jag jätteglad om du ville hjälpa mig att sprida informationen om den här undervisningen. I kapitel 4 och 5 så får vi med Johannes hjälp se in i själva himlen. Vi ser tronen. Vi ser han som sitter på tronen, vi ser det som pågår runt tronen, och vi får också ta del av den himmelska gudstjänsten med sin ständigt pågående tillbedjan av honom som sitter på tronen och av lammet. Och så i kapitel 5 så riktas uppmärksamheten mot den bokrulle som han som sitter på tronen håller i sin högra hand. Och det visar sig att endast lejonet av Juda, lammet som blev slaktat, Jesus Kristus, är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill. Och den här gången så ska vi se vad som händer när lammet bryter de 6 första sigillen. Det sjunde sigillet bryts faktiskt inte förrän i kapitel 8. Så det får vi vänta på tills vi kommer dit. Så vi börjar helt enkelt med att läsa kapitel 6 i sin helhet. Och jag såg när lammet bröt ett av de 7 sigillen. Då hörde jag en av de 4 varelserna säga med en röst som åskan: kom! Jag såg och se en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Han fick en segerkrans och han drog ut som segerherre för att segra. Och när lammet bröt det andra sigillet hörde jag den andra varelsen säga: kom! En annan häst kom ut, en eldröd, och han som satt på den fick makt att ta bort freden från jorden, så att människor skulle slakta varandra, och han fick ett stort svärd. När lammet bröt det tredje sigillet hörde jag den tredje varelsen säga: kom! Och jag såg och se en svart häst, och han som satt på den hade en våg i sin hand, och jag hörde liksom en röst mitt bland de 4 varelserna: ett mått vete för 1 denar och 3 mått korn för 1 denar, men oljan och vinet får du inte skada. När lammet bröt det fjärde sigillet hörde jag den fjärde varelsens röst säga: kom! Och jag såg och se en gulblek häst, och han som satt på den hette döden, och helvetet följde honom. De fick makt över en fjärdedel av jorden att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur. När lammet bröt det femte sigillet såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och för vittnesbördet som de hade. De ropade med stark röst: Herre, du som är helig och sann, hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar den för vårt blod? Och var och en av dem fick en vit dräkt, och det blev tillsagda att vila ännu en liten tid tills deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom de hade blivit fulltaliga. Och jag såg när lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden som när fikonträdet fäller sina omogna frukter när det skakas av en kraftig vind. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop och alla berg och öar flyttades från sina platser. Och jordens kungar, stormännen och befälhavarna, de rika och mäktiga och alla slavar och fria gömde sig i hålor och bland bergens klippor. Och de sa till bergen och klipporna: fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för lammets vrede. Deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå? Nu dras framtidens slöja undan för Johannes. Steg för steg så får vi följa hur Gud dömer världen och ondskan och hur den här tidsåldern går mot sin avslutning. Och nu känner vi verkligen igen Uppenbarelsebokens mäktiga och närmast groteska bildspråk. Bokrullen med de sju sigillen som vi just nu har läst är ju den första av tre tydliga framtidsvisioner som bildar huvudstrukturen i Uppenbarelseboken. Varje vision är uppdelad i sju spann. Vi har bokrullens sju sigill som bryts här. Och sen är det senare de sju basunerna i kapitel 8 och 9 som ljuder. Och ännu längre fram i kapitel 15 och 16 läser vi om de sju skålarna som hälls ut över jorden. Samtliga tre visioner leder fram till Jesu andra tillkommelse, Herrens dag och historiens avslutning. Så det är ju inte möjligt att läsa Uppenbarelseboken kronologiskt som om allt sker efter en tidslinje. Vi kan alltså inte läsa det så att sigillen inträffar först, därefter basunerna och slutligen skålarna. Utan här verkar det istället finnas en viss överlappning. Ondskan uppträder i olika skepnader under historiens gång och kulminerar i samband med Jesu tillkommelse och världens avslutning. Så på så sätt finns det en kronologi, en upptrappning, men det finns inget som begränsar textens betydelse till att enbart gälla vissa specifika historiska händelser. Du kan exempelvis inte peka ut andra världskriget eller inte heller när Ryssland invaderar Ukraina för den delen. Utan det som skildras är sånt som ständigt upprepas under historiens gång men med olika uttryck och ökad intensitet ju närmare Jesu återkomst vi kommer. Så varje vision, varje spann eller varje våg som skildras i Uppenbarelseboken visar företeelse från tiden för Jesu första tillkommelse till hans andra och till det dödas uppståndelse. Hela den här tiden kallas ju för den sista tiden i Bibeln. Så vi ska inte nödvändigtvis tänka oss att allt det vi med Johannes hjälp ser, att det ligger i framtiden för oss, även om det kunde ligga i framtiden för Johannes. Det har ju gått ett par tusen år sedan Johannes såg de här synerna. Så vi kan förvänta oss att få se hur Gud har arbetat hela tiden i den så kallade sista tiden. En del ligger bakom, annat händer just nu framför våra ögon och ytterligare andra saker väntar i framtiden. Sen när det gäller just den här visionen om sigillen så kan jag ju tycka att den i större utsträckning spänner över hela den här tidsperioden än vad exempelvis visionen om skålarna gör. när vi kommer till den visionen så kommer vi att upptäcka att den verkar ha mer fokus på att ha sina kameror inställda på tiden just före Jesu återkomst och på den yttersta tiden. När de fyra första sigillen bryts så händer det saker här på jorden, men vid det femte sigillet blir det ett skifte. Då förflyttas fokus till himlen. Det händer någonting i himlen. Och innan vi börjar att gå in i texten och titta på de här sigillen, vad som händer när de bryts ett efter ett, så vill jag också säga att det finns ganska stora likheter mellan den här texten och med Jesu egen undervisning om den sista tiden. I slutet av evangelierna, i alla fall i Matteus, Markus och Lukas, så finns där ett stycke där Jesus undervisar sina lärjungar om den sista tiden. Du hittar den här undervisningen i Matteus 24 och 25, Markus kapitel 13 och Lukas kapitel 21. Och hans undervisning där sammanfaller väldigt väl med det vi läser här om bokrullen och de sju sigillen. Jesus han beskriver det som födslovåndor. Han jämför det med den smärta en kvinna känner innan hon ska föda. En smärta som tilltar i allt större kraft ju närmare vi kommer födelsen. Och det är ju alltså någonting nytt som ska födas fram. Och det är alltid så när någonting nytt ska födas fram att det föregås av smärta. Smärta är en förutsättning för det nya. Så ett tips skulle ju kunna vara till dig att läsa de här kapitlen med Jesu undervisning parallellt med visionen om bokrullen och de sju sigillen. Jag kommer visa lite grann på likheterna nu när vi ger oss i kast med ett sigill i taget. Så vi börjar med det första sigillet och läser de två första verserna en gång till. I kapitel 6, det står det: jag såg när lammet bröt ett av de sju sigillen, och då hörde jag en av de fyra varelserna säga med hög röst som åskan: kom. Och jag såg och se en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Han fick en segerkrans, och han drog ut som segerherre för att segra. Var och en av de fyra varelserna framför tronen, som vi tidigare har talat om, de får i tur och ordning uppdraget att kalla fram varsin ryttare. För vart och ett av de fyra första sigillen som bryts så visar sig en ryttare på en häst med en speciell färg. Och vid det här första sigillet så är det en vit häst med en ryttare rustad för strid. De här fyra hästarna, de har varit föremål för de mest skiftande tolkningar under historien, och inte minst den vita. En tolkning som du kan stöta på då det gäller den vita hästen eller ryttaren på den vita hästen, det är att den beskriver Kristus och evangeliets segertåg över världen. Alltså när den kristna tron bredde ut sig under de första århundradena, och det blev till och med så att kejsaren blev kristen, och man gjorde den kristna tron till statsreligion, så tänkte man ju så här att det här går ju verkligen framåt. Det här är ett segertåg för den kristna tron. Och de som gör den här tolkningen tar dessutom också fasta på hästens vita färg och drar parallellen till den vita hästen i kapitel 19 som rids av honom som bär namnet trofast och sann. Nu är jag väl inte någon anhängare av den tolkningen av lite olika skäl, men framförallt så hör ju den här ryttaren på den vita hästen ihop med de tre följande. Och de tre följande är ju allt annat än positiva. Det står ju dessutom att den här ryttaren fick en segerkrans, alltså han tilläts segra av lammet. Så Jesus har trots allt initiativet och makten till och med över ondskan, som i slutändan alltid måste tjäna hans syften. Gud tillåter ryttarna att rida ut, men bara med hans goda medkännande och sådant som ska tjäna hans syfte. Så Så frågar du mig så är det troliga att det inte alls handlar om evangeliets segertåg utan snarare raka motsatsen. Jesus säger så här i Markus 13, vers 5 och 6. Då började Jesus tala till lärjungarna. Och det gör han ju som svar på en fråga som de har ställt. De har ställt frågan, vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Och då säger Jesus, se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias och det ska bedra många. Så jag menar att vi kan i den här ryttaren på den vita hästen skönja en falsk Messias gestalt. Någon som kan ge sken av att vara en slags räddare i nöden men som inte är det. Någon som inger falska förhoppningar. Så det allra troligaste är ju att den vita hästen ska tolkas som en krigssymbol. Bilden påminner ju de första mottagarna om perserna som stred ridande till häst. Så den här ryttaren är rustad för strid och bilden som förmedlas i samband med att det första sigillet bryts, det är en bild på militarism och upprustning. Vi går vidare till det andra sigillet och läser vers 3 och 4 i kapitel 6. När lammet bröt det andra sigillet hörde jag den andra varelsen säga kom. En annan häst kom ut, en eldröd. Och han som satt på den fick makt att ta bort freden från jorden så att människor skulle slakta varandra. Och han fick ett stort svärd. Fyra gånger upprepas nu samma scen. Det andra sigillet bryts. En av de fyra varelserna ropar kom och fram kommer en häst med en ryttare. Och den här gången är hästen eldröd. Den röda färgen symboliserar blodsutgjutelse. Ryttaren får makt att ta bort freden, står det. Krigen blir blodigare, skördar allt fler offer. Och om vi jämför med Jesus i sin undervisning så står det i Markus 13, vers 7 till och med 8a. När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Konflikterna ska alltså inte bara vara länder emellan utan bestå av inre konflikter. Etnos mot etnos. Folk mot folk. Och det är ju någonting som vi ser väldigt mycket av idag. Men det har väl alltid funnits krig, kanske du säger? Ja, jag tror som sagt att vi ska se på de här händelseförloppen. Att de både har ägt rum, de äger rum. Men ju närmare vi kommer Jesu andra tillkommelse så ökar företeelserna i intensitet för att nå ofantliga höjder alldeles i slutet. Det kommer så att säga i allt högre vågor. I perioder då lägger det sig, det verkar lugna ner sig. Människor tror att det nog trots allt går att åstadkomma en varaktig fred för att havets kaosmakter på något sätt ska samla ihop sig till en ännu högre vågtopp som världen ännu inte tidigare har skådat. Bara för att ta en ganska aktuell period så känner vi ju till att de sista decennierna, inte minst 80-90-talet, har präglats av en tid med nedrustning i vårt område och i vår del av världen. En tro på fred efter kalla krigets dagar. Men nu ser vi återigen hur vågen tar sats. Men det viktiga är att i allt det här påminna oss Jesu ord. Bli inte förskräckta. Gud har både världen och dig och mig i sin hand. Han håller hela världen i sin hand. Vi går vidare till det tredje sigillet. När lammet bröt det tredje sigillet hörde jag den tredje varelsen säga kom. Och jag såg och se en svart häst. Och den som satt på den hade en våg i sin hand. Och jag hörde liksom en röst mitt bland de fyra varelserna. Ett mot vete för en denar och tre mot korn för en denar. Men oljan och vinet får du inte skada. Den tredje varelsen kallar fram sin ryttare. Det är en ryttare som rider på en svart häst. Och den svarta hästen och dess ryttare för med sig hungersnöd i krigens spår. Han har en våg i sin hand, läser vi. Och vågen är symboler för vardagens förnödenheter. En enda ranson av vete skulle kosta en dagslön, en denar, för en fattig arbetare. Så han fick alltså avstå från vetet och hålla sig till kornbröd, den vanligaste ingrediensen i en fattig mans kost. Ändå så skulle dagslönen bara räcka till tre mått korn. Så att just äta, tvingas äta bröd efter tilldelning och vikt, det är ett tecken på utsatthet. Och vi vet ju hur ransonering är vanlig i krigstider. Men det står att vinet och oljan skulle alltjämt finnas kvar. För den som hade pengar, vill säga. Och det är underligt nog så finns det mesta att få tag på för den som har pengar. Så den här tiden den kännetecknas också av ekonomisk obalans. Svårigheter för import och export. Och det antyds en stor klyfta mellan fattiga och rika. Så man kan lite förenklat säga att maten och basfödan blir dyr men lyxen består. Vi kan ju rent allmänt se ut över vår värld idag där många har svårt att äta sig mätta samtidigt som man i andra delar av världen vältrar sig i lyx och överflöd. Jesus han säger i Markus 13, vers 8b, det ska bli jordbävningar på många platser och det ska bli svält. Detta är bara början på födslovåndorna. Vi läser om det fjärde sigillet i vers 7 och 8. När lammet bröt det fjärde sigillet hörde jag den fjärde varelsens röst säga kom. Och jag såg och se en gulblek häst. Och han som satt på den hette döden och helvetet följde honom. De fick makt över en fjärdedel på jorden att döda med svärd och med svält och med pest och genom vilda djur. Den fjärde hästen är gulblek och ryttaren heter det föga smickrande namnet döden och han har dessutom dödsrike till följe. Vi får veta att de här hemsökelserna kommer att kosta livet för en stor del av mänskligheten. Och döden här, namnet på ryttaren, det betyder faktiskt i grundtexten död genom epidemisjukdom. Något som ofta följer i spåren av krig. Jesus säger i Lukas 21, vers 11. Det är egentligen samma vers eller motsvarande vers som vi läste i Markus alldeles nyss. Att det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Så vi får här en syn på framtiden som kolliderar med vad man trott i västerlandet. En slags evolutionistisk tanke om att allt blir bättre. Trots alla hedervärda försök så kommer det ändå visa sig vara omöjligt för människan att hantera ondskan. Och det är ju så att både ryttaren på den vita, den röda, den svarta och den gulbleka hästen har ridit åtskilliga turer genom världen under historiens gång. Men Bibeln säger klart att det inte finns någon annan lösning än ett nyskapande. Gud måste själv ingripa. Han räddar sin skapelse och ser till att rättvisan segrar. Gud han vill ju skapa något nytt, men det förutsätter att det gamla röjs undan. Guds goda värld kan inte samexistera med ondskan, och med tanke på det här nya som ska födas fram, en ny himmel och en ny jord, så använder Jesus just ordet födslovåndor. Och det här går ju igen också när det gäller oss människor. Jesus han säger till Nikodemus i Johannes 3 att du måste födas på nytt för att se Guds rike, för att komma in i Guds rike. Och Paulus han proklamerar ju att vi är nya skapelser i Kristus Jesus. Vi är inte restaurerade eller reparerade eller tillsnyggade, utan vi är nya skapelser. Så en verklig fred och en verklig frid kan inte uppnås utan fridsfursten. Så därför erbjuder Gud människan att gå in i denna nya värld. Och därför måste evangeliet predikas, mina vänner. En världsfred som byggs på mänsklig ansträngning är faktiskt utesluten och dömd att misslyckas. Men det är väldigt viktigt att säga i det här sammanhanget. Det betyder ju inte att du och jag ska slås till ro och strunta i allting som har med frid och fred att göra. Utan vi är ju verkligen kallade för att verka för frid och fred. Vi tillhör ju redan fridsfursten och fredsriket. Och tanken är ju att redan här och nu så ska det återspeglas i oss. Vi ska ju vara fridens människor. Vi kommer med frid. Vi ska verka för frid och för fred. Både i vår gemenskap med Gud förstås, men också mellan varandra och i förhållande till skapelsen. Vi har ju fått ett uppdrag, vi har fått försoningens uppdrag. Som innebär att vädja till människorna i vår omgivning. Låt försona er med Gud. Vi läste ju här också att de fick makt över en fjärdedel på jorden. Nu ska du inte börja räkna på det, utan det symboliserar ju begränsning. Alltså, den är inte total. Gud håller tillbaka allt inom sina gränser. Och så står det, utöver sjukdomar, krig och svält som orsakar död, så nämns också de vilda djuren. Och det kan ju tänkas kanske syfta på de tidiga kristna martyrernas kamp mot de vilda djuren på Roms arenor. Det skulle säkert vara så att de första mottagarna, deras tankar gick till det. Men så kan du också tänka exempelvis på att under digerdöden på medeltiden så var ju råttan orsak till pesten som dödade 36 miljoner människor. Men sammanfattningsvis då, om de här fyra första sigillen och dessa fyra ryttare kan sägas att vi känner igen företeelserna. Det är militarism och upprustning, det är krig och blodsutgjutelse, det är svärd, ekonomisk obalans och instabilitet, det är pest och död. Och vi behöver vara beredda på att det kommer att intensifieras ju närmare vi kommer Jesu återkomst. Och det bästa sättet att förbereda sig är att söka sig nära Jesus. Att vara förankrad hos fridsfursten själv. Herren har fridens tankar för oss. Han kommer med frid. Japp, vi går vidare och vi går till det femte sigillet. Och från och med det femte sigillet så får vi ju då som sagt ett annat perspektiv. Det utspelar sig i himlen. Vi läser vers 9 till och med 11. När lammet bröt det femte sigillet såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och vittnesbördet som de hade. De ropade med stark röst: Herre, du som är helig och sann, hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod? Och var och en av dem fick en vit dräkt, och de blev tillsagda att vila ännu en tid, tills deras medhjälpare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit fulltaliga. Nu nämns altaret för första gången. Det är ju en viktig inredningsdetalj i Guds helgedom. Vi nämnde om det här när vi talade om föremålen i tabernaklet och dess motsvarighet i den himmelska helgedomen. Altaret har bevittnat blodet från dem som har slaktats på jorden som martyrer för Jesus. Och så får Johannes få se martyrerna. Och de är räddade för evigheten. De befinner sig under altaret i Guds närhet. Och martyrernas rop här på rättvisa påminner väldigt mycket om vissa psalmer i Saltaren där författarna ropar på Guds dom över sina fiender. Vi är ju nästan generade, eller vi blir nästan generade när vi läser de där psalmerna, för vi tycker lite grann så här, kan man be på det där sättet? Men om vi tror på en god Gud så måste vi också tro på en Gud som slutligen tar itu med ondskan och orättvisorna. Och nästa gång du läser en sån där psalm så kan du väl ha martyrernas rop i åtanke. De uppmanas hur som helst att vila ännu en tid. Det kommer alltså att kosta ytterligare människolivet, bara Gud vet hur många. Men när den sista martyren har gett sitt liv, då ska Jesus komma tillbaka. Och Jesus säger i Markus 13, vers 9: "Var på er vakt, de ska utlämna er åt domstolar, och ni kommer att bli misshandlade i synagogor och ställas inför ståthållare och kungar för min skull, som vittnen inför dem." Ja, då är vi framme vid det sjätte sigillet och jag läser de återstående verserna i kapitel 6. Och jag såg när lammet bröt det sjätte sigillet, då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden som när fikonträdet fäller sina mogna frukter när det skakas av en kraftig vind. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop och alla berg och öar flyttades från sina platser. Och jordens kungar, stormännen och befälhavarna, de rika och mäktiga, slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergens klippor. Och de sa till bergen och klipporna: "Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för lammets vrede. Deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?" Det sjätte sigillet utlöser en jordbävning utan motstycke. Allt skakar i sina grundvalar. Den gamla skapelsen börjar falla sönder. Det här är fråga om universums upplösning. Det rör sig alltså om Herrens dag, som de gammaltestamentliga profeterna talar om när de skildrar den här tidsålderns avslutning. Du kan få några tips på var du kan läsa om det i Gamla testamentet. Joel 2, Jesaja 13, Jesaja 34 och Hesekiel 32. Det är några exempel på där du kan läsa om Herrens dag som den beskrivs i gammaltestamentet. Men en sak är säker, Herrens dag kommer inte att mötas med jubel av de som inte ville veta av Gud. När Johannes talar om jordens invånare och jordens kungar så är det alltså alltid fråga om de icke-troende. Och för dem blir Herrens dag en förfärlig dag, en vredens dag. Vi läser motsvarigheten i Jesu undervisning, Markus 13, och vi läser vers 24. Jesus säger: Men i de dagarna, efter den nöden, ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skakas. Då ska man se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens yttersta gräns till himlens ände. Trots då att det verkar som att sigillen skildrar och innefattar saker som förekommit i hela världshistorien, men som kraftigt då eskalerar i sista tiden, så slutar även den här visionen med Herrens dag. På samma sätt som den gör det i de kommande basunerna och skålarna. Så det sjätte sigillet och den sjunde basunen och den sjunde skålen verkar beskriva samma sak. Det här är ju ruggiga framtidsscenarier vi får ta del av, och det känns viktigt att återigen komma tillbaka till Jesu ord då han själv undervisar om den sista tiden. Låt inte skrämma er, var inte rädda, bli inte förskräckta. Undervisningen är inte tänkt att skrämma troende människor, utan snarare förbereda oss inför det som är och som kommer. Ge oss öppnade ögon för den tid som vi lever i. Håll oss vakna, håll oss bedjande. Och du som har lagt ditt liv i Jesu händer, du är trots allt trygg. Det viktigaste vi kan göra i tider av oro, av tider av skakningar, det är att söka oss nära honom som har all makt, överlåta våra liv, vår framtid i hans händer. Och ni mina vänner, låt oss bara fortsätta att sprida de goda nyheterna, uppmana människor att försonas med Gud, med sig själva, med andra människor och med skapelsen. Och med det sagt så önskar jag er allt gott, Guds välsignelse, och jag hoppas verkligen att vi möts igen. På återhörande.